Hej och välkomna till Marks Ark-podden. Idag har vi Andreas Lundstedt här. Artist, diskokung och pristagare av Guldarken. Intervjuar gör Sofie Lund, kansli- och kommunikationschef på Riksförbundet Marks Ark. Välkomna!
Hej!
Hej!
Stort grattis till Guldarken!
Tack snälla! Vilken ära det är. Otroligt.
Ja, men vad härligt. Ja, men du har ju verkligen gjort betydande insatser i HIV-frågan. Vad roligt, vi ska ju fira det också 20 februari.
Yes.
Mm. Jag är du laddad?
Ja, jag älskar att fira saker. Ja. Nej, men så det här, nej, men det är sån ära. Det är lite mindblowing för mig, för att jag menar, jag har ju levt med mitt virus nu i, ja, hur många år? Många år. 23 år någonting. 24. Och har varit öppen HIV-positiv inför liksom Sverige.
Mm.
Sen 2000, alltså jag kommer inte ihåg, 2008 kanske, 2007, där någonstans. Så att för mig att också få nu i senare år en liksom utmärkelse, det känns otroligt värmande.
Mm.
Och också en påminnelse om att jag vet att jag är viktig i det här faktiskt. Och det känns bra. Och att jag har gjort rätt val. Och det har jag känt i många år. Jag har ju fått bara positiva reaktioner och respons för att jag kom ut som HIV-positiv. Och att jag satt ett ansikte på viruset. I alla fall här i Sverige. Att vara offentlig och också vara ärlig med det. Med mitt virus. Så det är väldigt, väldigt... Jag är väldigt tacksam.
Ja, men det är vi
också. Jag är så tacksam, du hör. Jag är en tacksam människa.
Ja, nej, men det är vi också. För att, som du säger, det betyder ju oerhört mycket. För att enligt Folkhälsomyndigheten och deras undersökningar så visar det att det är ju bara ungefär 20% av någon som lever med diagnos idag som lever öppet med det. Så att du har gått ut på det sättet och pratat om det betyder ju oerhört, oerhört mycket. Vill du berätta någonting om... din reaktion när du fick den här diagnosen? Det var ju länge sedan. Men...
Ja, exakt. Men jag minns ju som om det var igår. För att jag hade ju då blivit uppringd av Smittskyddsinstitutet en morgon där de hade anledning att tro att jag hade haft sex med någon som var HIV-smittad. Och därför så ville de att jag skulle gå och testa mig. Och när jag fick det samtalet så tänkte jag först att nej, men det hände inte mig. Jag är inte sjuk, och jag hade läst någonstans att det stod med, någonstans att man kunde få svullna lymfkörtlar, feber, och jag var inte ens förkyld, så jag tänkte ja, och min dåvarande kille sa att det är lugnt, det är bra att du går och testar i alla fall. Så gick jag och testade mig bara några dagar senare, och på den tiden så var det ju, tog det lite längre tid än vad jag gör idag. Stick i fingret. Jag tror att det var en, eller om det var till och med 2 veckor innan jag fick svar. Och jag skulle då ringa till min läkare ett visst datum. Och just det datumet och den tiden så skulle jag undervisa. Jag var aerobicsinstruktör på den tiden. Och jag skulle undervisa mitt stepppass på Söder, på Sportsklubb. Men jag tänkte jag hinner ringa honom precis innan jag går in och kör mitt aerobicspass. För det är lugnt, jag har inte det här, herregud. Bara får överstökat liksom, slipper jag tänka på det. Och jag ringer och han säger, jag beklagar, men testet visade sig vara positivt. Och jag minns också att jag tänkte i all förvirring att, men vänta, positivt. Positivt är ju någonting, det är någonting bra, det är någonting positivt. Samtidigt som jag förstod att nej, det här är inte bra. Har jag viruset? Och min andra tanke var, kommer jag dö nu? För jag visste ingenting. Jag hade ingen aning mer än vad de flesta visste. Att, du vet, på den tiden också. HIV leder till AIDS och AIDS leder till döden. Så det är klart, det var ju sjukt traumatiskt att dels få liksom svaret på telefon.
Mm.
Och sen då springa in och göra ett aerobicspass. Så liksom, du vet, kontrasterna var ju så schizofrena på något sätt. Men jag gjorde det. Det var som att jag bara, vad fan gör jag nu? Ursäkta att jag svär. men vad fan gör jag nu? Vad är jag någonstans? Vad är det meningen att jag ska göra nu? Just det, jag ska undervisa ett pass. Så jag skramlar ihop mina grejer, knyter mina skor, tar mina kassettband som jag skulle ha till passet och går upp och kör liksom det här aerobicspasset. I en dimma. Jag gjorde det för jag visste exakt, jag hade gjort det så många gånger förut så jag kunde göra liksom, du vet, i sömnen. Och på ett sätt när jag tänker tillbaka på det här så tänker jag att det kanske var tur någonstans att jag hade någonting att göra precis där. För hade jag promenerat hem över Västerbron, då kanske jag kanske hade hoppat, men förstår du, för att jag fick en dödsdom. Jag skulle ju dö. Det var därför läkaren sa det, liksom att du är positiv och det leder till döden. Det var inte förrän jag kom hem som jag föll ihop i min dåvarande pojkväns armar och förstod liksom vad det är som har hänt. Men klipp till när läkarna sa nej, du kommer inte dö om du tar de här medicinerna. Vi måste sätta dig på medicinering omgående. Och så började jag ta mediciner och men jag hade ändå hunnit liksom, jag hade hunnit iscensätta min begravning. Jag hade bestämt exakt hur jag skulle ha det. Lite så här, skynda på nu innan det är för sent, innan viruset liksom nästlas in i min hjärna och tar över. Men som tur var så var det ju inte så, för att jag kom ju precis också i en tid när medicinerna började bli bättre. De hade blivit starkare. Och jag har liksom inte riktigt haft, jag har aldrig haft en biverkning.
Det är ju fantastiskt.
Nej, under alla år. Vilket är otroligt. Jag har haft bra, liksom, hållit dem nere, viruserna. Förutom vid något tillfälle när jag slarvade med medicinerna. Och slarvade med mitt liv överhuvudtaget. Jag var bara ute och festa och hade en period där när jag någonstans ville slå revolt på mig själv. För att jag var så trött på att leva med ett virus som jag höll hemligt.
Mm.
Det var ju det.
Och du berättade inte för dina föräldrar,
nej,
dina
inte
nära
för mina vänner.
Nej.
Nej. Det var bara min pojkvän som visste.
Mm. Och Hur länge levde du så?
Ja, det blir i alla fall 7, 8, 10 år som jag levde så. Men det var också pojkvännerna som jag hade under den perioden som visste om det. De visste om det. Många av dem pallade ju inte att vara tillsammans med mig. Och jag tror att det är för att jag vill inte prata om det.
Mm.
Jag ville att det skulle vara normalt. Vi skulle leva liksom som en perfekt gaypar. Vi skulle bara vara liksom fräscha, starka, glada. Ingen får någonsin tro att jag har någonting, att det är något svagt i mig. Eller att jag har ett virus, en sjukdom, en infektion. Så jag jobbade så hårt på att vara så jäkla glad och stark. Och jag insåg till slut att den där gick ju inte till slut. Jag kunde ju inte. Det var som att verkligheten kom ikapp med sen. Och mina förhållanden kraschade för att dels tror jag för att de inte orkade med att jag inte ville ens prata om det. Utan jag sa, jag tar hand om det här. Jag går till läkaren. Jag ser till att jag håller viruset i schack. Och det är klart, vad ska de säga? Jag menar, de visste inte heller så mycket. Det var inte så snällt av mig att göra så. Men det var det enda jag ville inte att någon skulle veta. Det var det. Mm. Jag ville inte att det skulle komma ut i artistvärlden. Att mina kollegor skulle veta. Att jag skulle bli av med jobb. Att jag skulle förlora allt. Att folk skulle ta avstånd från mig. Så det var väldigt mycket sånt som hände. Gud, vilken långt svar.
Ja, men det är ju säkert ett svar som flera kan relatera till. Ja. Och de här reflektionerna som du gör. Att det är klart att det är tufft att vara den som står bredvid, som vill hjälpa till och stötta. Samtidigt så är det ju, så att säga, din rätt att bestämma hur du hanterar den problematiken. Så det finns ju inget rätt eller fel i det. Men...
Nej, för fan. Det var ju, jag tycker, och några förhållanden som inte klarade av heller att leva med någon som hade HIV.
Mm.
För de var rädda att folk kanske sen skulle tro att de också bar på viruset. Och jag klandrar dem inte. Alltså jag kunde inte, vad skulle jag göra? Det var ju bara att det är ditt val. Det var väldigt smärtsamt, för då känner jag också det här. För det värsta med hela den här kråksången är skammen. Skammen, stigmat. Att jag skämdes så mycket. Att jag skämdes så mycket över mig själv, inför mig själv till slut. Det gick bra ett tag när jag kunde liksom någonstans stoppa huvudet i sanden och bara köra vidare. Det gick bra med karriären, Alcazar blommade. Vi var runt hela Europa och giggade och liksom jag levde min dröm. Men det var ju inte riktigt min dröm, utan det var ju en liten, liten jäkla detalj som är ganska stor.
Mm.
Det var att jag levde med HIV. Så det var ju, det blev en konstig hatkärlek till både mitt yrke, men också för att jag inte vågade säga något. För att jag skämdes så mycket. Och att gå omkring med skam, det måste vara en av de värsta sakerna. Att skämmas för någonting. Att du vet, som, varför? Idag har jag ju såklart en helt annan insyn till det här. För jag förstår inte att jag orkade. Och det gjorde jag ju inte riktigt alltid. För att jag hamnade lite i drogträsket där ett tag. När jag kände bara, fuck it, nu skiter jag i det här. Nu vill jag bara fly från mig själv. Jag vill fly från verkligheten. Och som ett brev på posten var någon som bjöd mig på droger. Och jag bara, perfekt, här har vi något som jag kan göra. Att jag kan bara glömma skiten.
Verklighetsflykt.
Ja, men det, jag vet ju också, idag jag visste det redan då, att det gick ju att försvinna en stund. Och sen när man landar så var ju liksom fallet blir bara hårdare och hårdare. Och jobbigare och jobbigare. Och sen vill jag upp igen och så ner. Och det var då som mina värden började liksom bli lite knasiga. Och min läkare sa, fan, tar du droger? Frågade min läkare. Sven, fantastisk läkare. För att jag ser att det börjar liksom hända saker här. Det börjar vakna. Ditt virus börjar vakna till liv. Och jag blåljög. För jag tänkte, nej, jag gör ingenting. Jag är en glad, fräsch artist. som är superlycklig. Typ. Och samtidigt förstår jag, gud, här sitter jag och ljuger för min läkare. Det är klart han fattar. Men han sa ju ingenting. Han tänkte väl att förhoppningsvis att jag kommer ta hand om det där framöver. Och det gjorde jag till slut.
Mm.
För jag stod ju någonstans mellan så här vägskäl. Okej, leva eller dö? Verkligen.
Mm.
Dels att ta droger, inte bra. Att ta droger när man har en infektion i kroppen, verkligen inte bra. Så det var ju verkligen, ja, till slut så tog jag rätt väg. Och det räddade ju mig. Och mitt virus.
Mm.
Annars skulle jag inte kunna sitta här idag.
Nej, tuff process. Var det någon som pratade med dig om den processen? Jag tänker inom primärvården, fick du möjlighet att prata med någon kurator till exempel som förklarade? För jag tror inte att det är helt ovant att man går igenom olika faser.
Nej.
Precis som du beskriver.
Nej, alltså, nej, jag fick, jag tror att det var Karolinska som hörde av sig, en kurator som erbjöd sig att jag kunde få komma och prata. Och jag var där en gång. Men jag kände också att nej, jag var inte mottaglig på något sätt. Jag hade så mycket skit att dela med som jag skämdes för. Som jag nu gjorde i efterhand sen jag har varit psykiatriker och psykolog och terapeut och du vet, gått igenom allt det här, så att idag är it's all good. Men då var jag inte alls intresserad av att lyfta på det locket.
Finns det någonting du känner så här i efterhand att någon skulle kunna ha gjort för dig? Eller var du bara inte mottaglig som du säger? Finns det någonting som någon hade kunnat gjort som hade underlättat det här?
Jag tror att, nej, men mest min bästa vän Tess, hon var den första som konfronterade mig med mitt virus i alla fall. För hon hade hört rykten och hon frågade mig här med de här ryktena om att du ska ha HIV, stämmer det? Och jag direkt då, va? Jag? Nej, men jag har inte HIV. Nej, men det kan du inte. Och så la han sin hand på min axel och sa, det är okej. Det är okej om du har det. Jag älskar dig ändå. Och då erkände jag. och insåg att det här var inte alls svårt. Hon var ju kvar. Och vi pratade om allt möjligt då. Och också om att hon har varit med mig på min resa. Utan att hon visste om att jag levde med HIV. Men också när jag trasslade till det, mitt privatliv. Började liksom utforska med droger och sånt. Så hon har ju sett allting. Så jag pratade helt öppet om det också. Så att jag är glad att hon såg och tog upp det. Och liksom någonstans stack hål i den här skölden som jag hade skapat. Som bara har blivit hårdare och hårdare och hårdare. Och allt som behövdes var liksom, det är okej. Okay. Jag älskar dig. Och då var puff, så försvann den. Och jag blev 10 kilo lättare. Det var ju det bästa som kunde ha hänt. Och det var liksom resan till att sen berätta för mina vänner och familj. Och hela Sverige.
Mm. När du ändå var i farten.
Nej, ändå var i farten. Ja. Nej, men lite så.
Ja, fint.
Ja.
Är det någonting du skulle kunna ge tips eller råd om till någon som har fått diagnos nyligen, som kanske gör den här resan utefter din erfarenhet?
Ja, gud. Jag förstår precis hur de känner. Om man blir rädd, om man får panik. Om man skäms. Men jag tror att det är så viktigt. Du behöver inte prata med hela Sverige. Du behöver inte berätta för alla. Men jag tror att det är viktigt att ha någon att prata med. Om det är så en läkare eller kurator eller psykolog. Eller vän. Familjemedlem. Alltså någon som man känner att man kan kanske anförtro sig till. Lite extra. Att börja så i alla fall. För jag lovar dig att. Eller jag lovar. Jag hoppas att den personen inte kommer tycker det är konstigt. Jag tror inte det. Jag vill inte tro det. Det är klart det finns skitstövlar i världen. Men man vill ändå försöka tro det bästa om folk. Och tro gott om människor. Så jag tror man måste tänka så. Man får inte bli orolig som jag. Och tänka att mina vänner kommer ta avstånd. Inga vänner tog avstånd. Däremot var de jävligt förbannade på mig. När de insåg att har du gått med den här hemligheten så jäkla länge själv. Hur orkar du? Och det var så här, ja, hur orkar jag? Och för varje vän jag berättar för som bara sa, det är lugnt. Så, typ, det var ju bara så fantastiskt. Och det gav mig styrka att vilja berätta för nästa. Och sen var jag lite så här, behöver jag berätta för mina föräldrar? För det är, du vet, föräldrar är föräldrar. Man har inte valt dem, men de är ens föräldrar. Det blir liksom. Och så känner jag ändå att jo, de har rätt att veta. Speciellt när jag skulle berätta för hela Sverige. Det var samma sak där. Det är klart att de blev ledsna. För de blev oroliga. För jag är deras barn. Jag är fortfarande deras lilla ante som jag kallades för när jag var liten. Så klart mamma blev orolig. Men det var ju bara kärlek ändå.
Underbart att höra. Det tror jag känns jätteskönt också för andra att höra. Det finns bra historier, ja. Med bra erfarenheter.
Ja. Det är så lätt att man målar upp sådana scenarier i sin skalle när man är full av osäkerhet och skam, återigen. Och man vet också att stigman runt omkring, för att ingen pratar om det. Ingen vågar prata om det. Och ju mer vi som pratar om det, såklart kommer man ju skala av stigman mer och mer. Men jag tror också att det hänger inte bara på den som blir drabbad av HIV eller får HIV, blir smittad, utan det hänger väldigt mycket på människorna runt omkring. Att prata om viruset vid matbordet, till barnen, i kafferummet, i vikarummet, i liksom kollegor. Alltså så här, ni vet att HIV fortfarande finns, eller hur? Ja, precis, ja, det är hemskt. Ja, det är inte så hemskt längre, för att du behöver inte dö idag. Du kan vara smittfri om du tar mediciner och håller din liksom medicinering. Det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Varför ska man skämmas? Varför ska det finnas skam? Och varför ska det vara stigma fortfarande? Det är så svårt för mig att förstå. Mm. Eftersom jag kommit över på andra sidan någonstans nu.
Mm. Ja, men verkligen. 100%. Och det där är ju en utmaning som vi har på Noaks Ark. Just att få upp det här på agendan. För att det är väldigt svårt just i relation till media till exempel. Mm. För de är inte så benägna att vilja skriva om positiva nyheter till exempel. Allting funkar.
Det är ju så.
Ja,
och varför är det så?
Ja,
vill man inte ha glada nyheter?
Nej, det är någonting märkligt med det där. Ja. Men det är verkligen någonting som vi ska fokusera och jobba på.
Ja, det är bra.
Och en del av det är den här sticker fingret-kampanjen som du har medverkat i och dessutom erbjöd dig själv att vara med i. Mm. Kan du berätta lite om det?
Det var, jag och min man såg en av de här sticker fingret-kampanjerna i, jag tror det var QX-tidningen. Och då, jag tror att det var Daniel, min man, som sa att men det här borde du göra. Och jag bara, ja, det borde jag verkligen. Så Daniel mejla och ja, och sen sitter jag här nu och så hade helt otroligt. Men det kändes så rätt på något sätt, såklart. Eftersom jag lever öppet med det och det, jag vill visa allt som krävs i stickfingret idag. Mm.
Och allt som krävs är ju som sagt att man testar sig. Det är det viktigaste man kan göra, för ju tidigare du får reda på att du har HIV, ju tidigare får du mediciner och du kan leva frisk och lika länge som alla andra och smittar inte.
Nej.
Så det är ju fantastiskt.
Det är fantastiskt, men det är ju verkligen så här, så länge det finns ju inget botemedel, det finns inget vaccin mot HIV. Och jag tycker så länge det inte finns det, så kommer det alltid vara väldigt aktuellt att prata om HIV. Det är ju det. Även om det är så man kan leva ett väldigt bra liv idag. Men vi måste liksom lyfta upp den diskussionen, tycker jag. Och det är upp till alla andra. Och inte bara en HIV-smittade som ska säga hej, hej, hörni, jag har HIV och jag vill berätta för er att så här går det till. Utan om alla andra också kan ta ansvar och lära sig. Det är inte svårt. Det är inte liksom hjärnfysik där. Det är ganska enkelt. Nej, men det är ju det idag. Vilket är fantastiskt. Att liksom, för då tror jag det blir lättare också för de som lever med HIV som kanske inte vågar prata om det. Att de kan säga då, ja precis, för jag har det och jag mår toppen. Alltså, förstår du? Men istället för att vi ska behöva, vi säga, my people. Nej, men alltid det är vi som ska bara vara den. Utan vi behöver jobba tillsammans.
Verkligen, och pratar man om det så finns det också möjlighet att ställa frågor kring det. Mm. Så det är ju jättebra. Just. Skulle du vilja berätta lite grann om din relation till Noaks ark? Nu har ju du fått guldarken.
Ja, herregud.
Men du kanske har någon relation sen tidigare med Noaks ark?
Ja, alltså jag har ju själv personligen har inte jag varit så mycket på Noaks ark. Men jag träffade en kille, en flykting som behövde hjälp. För att han levde med HIV, berättade han, och han visste inte var han skulle vända sig. Och det första jag tänkte på var Noaks ark. Så jag ringde Noaks ark och de sa, ta med honom. Han får komma in direkt. Så fick han göra ett HIV-test för att dubbelkolla att det stämde. Och sen fick han medicinering. Och idag, jag tror det är 4 år sedan, nej det är längre, 5-6 år sedan. Så han lever i Sverige. Förmodligen smittfri. Och det var så otroligt. Jag hade en kontakt, Helena. Jag vet inte om hon jobbar kvar på Noaks ark. Som hjälpte mig med det här. Hon hade varit min sjuksköterska på Karolinska. När HIV-mottagningen låg där. Vilket den inte gör längre. Så det gick så smidigt. Och det var så mycket kärlek. Och han fick så fin hjälp. Och det, det är häftigt. Jag har träffat honom någon gång bara så här förbifarten genom åren. Och han är väldigt tacksam. Och det värmer mitt hjärta.
Ja, vad fint att
höra. Att jag kan hjälpa honom.
Ja. Ja, men bara det här med att det tar 15-20 minuter att få svar. Mm. Bara det är ju skönt. Ja. Om vi relaterar det till du.
När det var en vecka eller när det var 2 veckor.
Din erfarenhet.
Ja, fy satan. Mm. Ja, då är man inte kaxig. Den veckan. Det är mycket som hinner liksom, även om jag var så här, jag har det inte, jag mår ju bra. Så var det en så här, men tänk om. Det börjar så här, du vet, man börjar skapa scenarier och mörka tankar och rädsla och så här. Så att, nej men då får du på en kvart, man hinner ju knappt gå och kissa.
Nej.
Så här får man svar.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, det är hur bra som helst.
Det är helt fantastiskt.
Men så är det häftigt ändå, att vi sitter och pratar om det här. Att utvecklingen har gått framåt så otroligt ändå. Visst, det har varit många år. Vad är det? 40 år sedan typ ungefär. När de hittade viruset. Men ändå. Det är, om man ser på det positiva. Att det är liksom, visst, det finns inget vaccin. Men herregud, det finns så bra mediciner.
Mm.
Jag brukar kalla dem för mina liksom, mirakelpiller. Att ta en tablett om dagen. En tablett. En liten jäkla tablett.
Mm.
Som gör att jag inte smittar. som gör att jag är i stort sett frisk. Jag säger ju inte, jag kallar ju inte det för sjukdom längre, jag kallar det för infektion. Det är en infektion jag har i kroppen som jag håller koll på så att den inte bryter ut genom en liten tablett.
Mm.
Det är härligt. Helt fantastiskt.
Helt fantastiskt, verkligen. Ja. Vad fint. Har du några kanske tankar inför framtiden när det gäller det? Det finns ju till exempel injektioner man kan ta.
Ja, just det.
Idag.
Alltså jag är så nöjd med att ta min tablett. Den liksom, det är en del av mig och min vardag, min rutin. Precis, du vet, på morgonen tar jag en kaffe, en berocca, en snus. På kvällen, borstar tänderna, tar min tablett och går och lägger mig. Du vet, det är så här, man har vissa rutiner. Och det är min trygghet och det är min, jag är alltid tacksam när jag tar det. Inte så att jag sitter och tittar på den och bara, åh herregud. Men nästan så här att jag säger, jag säger det till min make så många gånger, liksom, vilken jäkla tur att det finns. Och så tar jag den. Så att jag är fin med att ta den i hela mitt liv. Än att ta en spruta. Jag lever ju också sån här liv när jag jobbar ju väldigt mycket och reser mycket och då ska man ju försöka tajma då att man ska få den här sprutan och ta den. Och jag antar att man ska gå till läkaren och kanske få det. Ja, precis. Och det är jättebra alternativ. Men för mig så, jag tar min lilla pillerburk på resan.
Mm,
det funkar hur bra som helst.
Avslutningsvis, så skulle du säga att din HIV-diagnos har påverkat dig som person och hur du ser på omvärlden och dig själv i relation till den? Jag tycker det var ett intressant perspektiv du hade när du nämner att det är ju ett val man gör någonstans, att man väljer att se att man är tacksam för att det finns så bra mediciner, eller så kan man
välja att hata sig själv för att man lever med,
som du var lite inne på förut, och kanske lite arg över att man, att det känns orättvist att man har fått
det. Jag har ju gått igenom de där, alla de där stadierna. Jag har hatat mig själv, jag har hatat mitt virus. Idag älskar jag mitt virus. Det låter helt knasigt, men jag gör verkligen det. Vi är bästa vänner. Och jag vet att det är en av mina kall i livet är att ha HIV, för att prata om det. För att visa hur man kan se ut när man lever med HIV. Man kan se ut som jag, till exempel. Nej, men det är precis som min sång. Är mitt kall, känner jag, i livet. Jag är född för att sjunga, men jag finns här på den här planeten för att jag ska ha HIV. Och det senaste, vad är det? Ja, från att jag kom ut med det så har det bara varit positivt. Så att, och det har också bara stärkt den känslan av att jag vet att det låter knasigt, säger jag. Det är meningen att jag ska ha det här. Mm. Så är det. Och jag vet egentligen inte så mycket annat. För jag har haft det så länge nu. Mm. Så jag kan inte tänka mig mitt liv utan mitt virus. För det är inte ett något problem. Det har inte varit det de senaste 10-15 åren. Liksom. Och speciellt när jag liksom blev vän med mig själv igen. Och försonades med mina känslor och mitt virus och allting. Och så har det bara varit väldigt, väldigt bra. Och lugnt och positivt. Så att, ja.
Fint att höra.
Ja. Det låter lite flummigt kanske, men sån är jag.
Men stort tack för det, för det betyder ju jättemycket för en organisation som Noaks Ark. Det betyder jättemycket för andra med HIV, men även anhöriga och vänner. Och jag ser verkligen fram emot att vi kan arbeta tillsammans med andra saker även i framtiden.
Ja, kul.
Och igen, stort grattis till Guldarken.
Ja, tack snälla. Och jag måste bara säga, om det är så någon som lyssnar på det här och inte vet vad man ska vända sig eller vill bara prata, så kan man alltid hitta mig på Instagram. Jag finns Andreas Lundstedt Official på Instagram. För att jag har inget problem att bolla med en person som kanske känner sig lite vilsen eller förvirrad eller osäker eller bär på någon form av skam. Jag lovar dig, jag kommer hjälpa den personen att tvätta bort den skammen, för den ska inte vara där, för den behövs inte. Så det är bara att höra av sig.
Underbart. Stort tack.
Tack.